Välkommen till Kurera-podden, så mår jag bra. Jag heter Maria Torshall och i den här podden pratar jag hälsa med en rad olika gäster och ur en massa olika perspektiv. Gemensamt är för alla gästerna att de har någon slags förhållande till hälsa och på något sätt jobbar med det. Det är den röda tråden. Och om du som lyssnar har några frågor till mig eller till gästerna så kan du mejla till podden @kurera.se. Och vi kan återkomma till en del av gästerna i program och som när vi tar lyssnarfrågor. Och du får förstås gärna mejla in med olika önskemål om gäster också. Vem vill du höra intervjuad? Hur just de lever för att må bra? Men nu drar vi igång dagens podd. Jag har en gäst här i studion som är ingen mindre än tidigare världsmästare i brottning. Han är fystränare och han är hälsoinspiratör. Och han heter Martin Lidberg. Välkommen Martin.
Tack så mycket.
Härligt att ha dig här.
Ja, superroligt att få vara här och bli inbjuden. Tack.
Hur mår du idag?
Jag mår väldigt bra. Solen skiner och jag cyklade hit och känner lite endorfinkickarna här. Så att jag är på topp.
Vad är det som får dig att vara på topp?
Nej, men det är väl balans i livet skulle jag vilja säga. Att få jobba lagom mycket och tillbringa tid med min familj. Träna regelbundet, äta bra och även göra mycket roliga saker. Umgås med kompisar och skratta mycket. Så.
Hur började morgonen idag? Eller hur börjar en vanlig morgon?
Det började med att jag klev upp på morgonen och ganska morgonpigg som jag är. Studsar upp, jag är aldrig en sån här som ligger och snusar eller håller på utan upp. Och sen så åt jag en bra frukost. Och sen så väckte jag min lilla dotter som skulle till skolan. Hon är 8 och har ett jädrans morgonhumör. Så där brukar det bli krig på morgonen. så där får jag tampas lite då. Men det gäller att hålla mod. Och sen så följde jag ner till skolan. Och sen cyklade jag hit.
Ja. Och när du säger en bra frukost, vad är det?
Jag äter nästan alltid havregrynsgröt på morgonen. Och så brukar jag lite bär på. Ofta är det blåbär. Och så lite valnötter. Och så har jag lite mjölk på gröten och ibland tar jag stringliga lite såna honung på också då, för att få lite sötma. Och så alltid en morot. Varje morgon äter jag en morot och dricker ett glas vatten och sen så brukar jag ta en tomat till också. Så det är min normala frukost. Sen så kan det bli lite annorlunda på helgen då, men vardagarna så är det ungefär så det ser ut.
Morot och tomat till frukost. Eller tomat låter inte så konstigt, men morot låter lite spännande till frukost. Varför just en morot?
Varför just en morot? Nej, men den innehåller bra ämnen och jag tycker att jag har läst en del om just moroten, att den innehåller mycket viktiga ämnen och bra ämnen och så att det har liksom bara blivit så. Det har varit så nu i säkert en 7-8 år. Varje morgon så tar jag en morot, just en morot.
Vad spännande. Vad är det den innehåller som är så bra?
Nej, men den innehåller antioxidanter och lykopen och så som är bra för kroppar, som stärker upp immunförsvaret och så att det en av många bra grönsaker. Sen ska man ju såklart variera så mycket som möjligt. Då. Men det har blivit en standard för mig.
Jag har pratat med många människor, både i och utanför podden, som lever hälsosamt och äter hälsosamma frukost. Men jag har aldrig hört talas om morot till frukost förut.
Morotsjuice
kanske.
Ja, just det. Någon gång ska vara den första. Sen tror jag det är bra med lite tuggmotstånd också. Det har man sett idag, att väldigt många äter lätttuggad mat hela tiden. Mm. Det är bra både för vår hjärna och för käkarna och allting att få ta i lite och tugga. Mm. Så man får göra med en morot.
Ja, men det är helt sant. Jag säger inte emot det. Jag tycker bara det är spännande.
Ja, nu låter det som jag är världens hälsonördar. Men jag undrar mig ju goda saker och sånt som är lite mer onyttigt också. Då. Men det har blivit just det här med morot och min havregrynsgröta.
Jag presenterar ju dig som tidigare världsmästare i brottning. Mm. När var det?
Oj, det är väldigt länge sedan nu. Jag vann ju, blev världsmästare senast 2003 och sen Europamästare 2004. Sen hade jag funderingar på att göra comeback till OS 2008 i Peking. Då, men det blev aldrig så. Jag kände att jag hade inte riktigt den där glöden och hungern. Och det krävs extremt hård träning och självdisciplin för att orka göra en sån resa igen. Och den glöden fanns inte riktigt efter jag hade vunnit mitt senaste Europamästerskap och världsmästerskap. Så 2004 gjorde jag faktiskt min sista tävling, men jag tränade fram till 2007. Mm. Hårt.
Det måste ha varit ett svårt beslut när du, kom, när du liksom funderade fram och tillbaka och till slut bestämde dig för att nej, jag lägger ner det här.
Mm. Nej men absolut, jag började brottas som 7-åring och tränade väldigt mycket och väldigt hårt i tidig ålder. Vi hade en ungersk öststatstränare och de hade den mentaliteten, man ska träna hårt i tidig ålder. Vilket inte alltid är positivt såklart, men det gjorde att jag, det var ju en del av mig. Det var det enda som jag kände att det här är det jag är riktigt, riktigt bra på. Det här är det jag verkligen kan, det här med träning och brottning och så. Så att det blev en väldigt tomhet som ska fyllas med någonting annat än dag man slutar. Och jag kunde uppleva lite en sån här identitetskris som väldigt många idrottare känner då. Även om det inte var väldigt djupt. Det finns ju de som går väldigt djupt ner och till och med blir deprimerade. Men det var en lite jobbig tid, den här just bryggan över från idrottskarriären till yrkeslivet.
Jag tänker det, det måste ju vara lite grann som att förlora jobbet. Att man liksom förlorar, alltså din identitet är så mycket Martin Lidberg, brottaren. Så vem är du när du inte är brottaren? Mm.
Nej, det är ju en del, en stor del av sig själv och sin identitet och alla associerar den till den här idrottaren och den här personligheten. Och helt plötsligt så finns inte det där. Vem är jag då? Och vad kan jag? Och vad ska jag göra nu? Och hur ska jag försörja mig? Och det är ju många sådana djupa frågor. Så väldigt många idrottare har ju väldigt tufft den dagen man slutar. Och det är bland det som skiljer också från de som blir väldigt framgångsrika till de som kanske inte når hela vägen. De som kanske pluggade på vägen eller gjorde någonting annat. Då, och, eller jobbade vid sidan om sin idrott.
Att omställningen kanske kan vara lite lättare för de som inte nådde hela vägen till toppen, tänker du?
Nej, men jag tänker att de kanske var lite smarta och fokuserade på annat också då. Men det kan också ha gjort att de inte nådde hela vägen i sin idrottskarriär.
Ja, just det. Okay.
Men
det
sen blir ju resan från idrotten till yrkeslivet blir kortare för dem. Mm. Än en som kanske har satt allt på ett kort.
Hur gjorde du då? Hur tog du dig ur en identitet och blev den du är idag?
Jag har alltid brunnit för att stötta och hjälpa människor och se dem växa på olika sätt. Det kan låta lite klyschigt sådär, men det ger mig kickar också. Så man har ju någon vinning av det själv såklart också. Och det var redan under min idrottskarriär. Jag hjälpte de yngre och visade grepp på hur de skulle göra, hur de skulle träna, träningsupplägg. Och jag var väldigt intresserad av träning och hälsa och läste mycket böcker. Och var jätteintresserad av det här. Så för mig så följde det sig ganska naturligt sen ändå att när jag väl bestämde mig för att sluta min idrottskarriär så kände jag att det är det här jag vill jobba med. Men det kittlande var ju då, det var att jobba faktiskt med vanliga människor, vanliga motionärer. Det tyckte jag var så otroligt intressant. Till skillnad från många idrottare, de går ju direkt in och börjar jobba med elitidrottare där man pratar små, små marginaler, det är tusendelar, det är ja, små marginaler mellan att vinna och förlora. Men här kunde man göra väldigt stor skillnad med vanliga motionärer och som, ja, som ville förebygga ohälsa och komma i bra form. Så att det var något som jag tyckte var superroligt. Så jag började med att starta mina egna hälsocamper. Där det kom vanliga människor som ville, ja, medelålders, män och kvinnor framförallt.
Hälsocamps helt enkelt. Var hade du dem?
Både, jag har haft mina camper både utomlands. Jag arrangerade Aftonbladets alla träningsresor tidigare. Det är några år sedan nu då. Men sen så startade jag upp egna camper och det hette Svenska hälsokampen. Och de flesta hade vi i Dalarna i Rättvik.
Okej.
På Ledalshöjden där.
Gör du det fortfarande?
Nej, inte längre. Men jag har varit lite konsult sådär. Jag gjorde för fritidsresor en resa till Mallorca som nu heter Tur då. Så det är väldigt, väldigt roligt. Superkul att se människor växa och det händer otroligt mycket när de får åka iväg på sådana här camper och träna och äta bra och umgås med likasinnade människor. Och så att det är verkligen, verkligen kul.
Vem blir du då? Blir du den här coachen som står och skriker på folk och en press up till? Är det du?
Nej, det ska jag inte säga. Men det där med att coacha, det behöver man verkligen individanpassa. För en del människor, de behöver man stryka med hårs för att få ut det sista. Medan andra behöver man ta fram pisken och vara lite hårdare mot. Så det där behöver man kunna se också. Det är någonting man lär sig av, få fingertoppkänsla för.
Gud, jag skulle nog bara bli vansinnig om någon stod skrek på mig.
Ja, men det skulle inte passa dig då. Det märker man ju efter ett tag.
Mm.
Sen är det inte så att man ska ha hjälp folk, utan man ska få dem att växa och lyfta dem.
Ja.
Så det är att stå och skrika och gapa, det är kanske inte alltid det bästa sättet att coacha på.
Du nämnde, jag ska gå tillbaka lite grann till det du pratade om tidigare, att du började väldigt tidigt och du tränade hårt väldigt tidigt och det var väldigt viktigt för dig. Jag har ju förstått att du och din bror och din syster också hade en ganska tuff uppväxt. Du berättar lite grann om det.
Ja, vi växte ju upp med en pappa som hade ett spelmissbruk som eskalerade. Det är ju sådär missbruk, de vandrar ofta. De kan gå från spel till mat till alkohol som det gjorde för pappa. Och han ägde många av de stora illegala spelklubbarna i Stockholm. Och i början hade väl han kontroll på det här, men sen så började han förlora pengar och låna pengar av människor och de i sin tur sålde de här skulderna vidare till allt från kriminella människor till affärsmän och så vidare. Så att växa upp i det var ju såklart väldigt, väldigt tufft att inte veta från ena dagen till den andra vad som skulle hända. Det fanns alltid en otrygghet på så sätt. Det kunde smälla till när som helst. Folk kunde komma hem till oss och ibland kunde vi inte betala räkningarna, men ibland så fanns det obegränsat med pengar. Pappa hade vunnit mycket pengar. Så att, sen har vi en pappa som har ett otroligt stort hjärta och ändå har stött och brytt sig väldigt mycket om oss såklart. Men när en människa har ett missbruk så förändras man såklart och lever i sitt missbruk. Då. Så det har vi skrivit om i vår bok Brottabröder, en fight för livet, där vi berättar framförallt om vår uppväxt och hur vi hittade kraft via idrotten och gör någonting bra av det här. För vi brukar säga det, vi har också den här missbrukargenen i oss. Vi har haft det i flera generationer och min pappas bror också gick bort tidigt i droger och så. Men vi gjorde någonting bra av den här energin som man faktiskt kan göra.
Jag har förstått resonemanget att ni har använt den här beroendegenen eller hur man nu ska kalla det till att kanalisera in i träning och idrott. Mm. Är det så du tänker?
Ja, och tittar man vad som händer när man tränar så frigörs det ju endorfiner. Och endorfiner är väldigt likt rent kemiskt som amfetamin. Och när man får de endorfinkickarna så är man ju, det är svårt att beskriva, men man är ju nästan som man är hög på något sätt. Och i kampsporten så har man sett att det frigörs väldigt mycket endorfiner. För det krävs hård fysisk träning, lite smärta och gärna hudkontakt också för att det ska maximeras då. Och alla de här parametrarna får man ju när man brottas och olika kampsporter och så. Så vi fick ju kickarna här och inom idrotten så fanns det också, det blev våran familj, det blev en trygghet, vi fick ramar och regler, det var disciplin. Man lärde sig av de äldre hela tiden så att för oss så blev det vår ventil kan man säga. Och vi tillbringade väldigt mycket tid på klubben. Vi ville många gånger vara där hela dagen än att vara hemma. Och det gjorde såklart att när man tränar så mycket och älskar att vara på klubben så blir man bra.
Det blev som ett andra hem lite grann.
Ja, det blev så.
Och där fanns det ramar och tydliga regler. Det var samma sak varje gång ni kom dit, inte som hemma då där det kunde vara högt och lågt.
Ja, där kunde det hända och vara stökigt och det hände saker. Och det fanns en otrygghet i det som, det missbruket som pappa...
Det låter som det kunde vara ganska farligt också om det var...
Kanske inte när vi... Nej, men det skulle vi inte säga. Inte när vi var barn så där. För det skulle vi säga, då på någorlunda så var det ju kontrollerat. Men när pappa blev äldre, eller när vi blev äldre, då så eskalerade det här. Och då blev det på ett sätt som inte pappa hade kontroll på längre. Då, som vi också skriver i boken. Och då är såklart att då kunde det bli även farligt då.
Var det du som skaffade vapen eller var det din bror?
Det var min bror. Som gjorde det.
Mm.
Men jag var ju runt och förhandlade med kriminella och gjorde allt. Så hela mitt liv gick ju nästan åt till att rädda min egen far till slut. Och gled mer och mer in i ett medberoende med honom då. Och gick sen på behandling med honom där. Men där psykologerna sa att du förstår väl att du är medberoende själv. Att du åker de här berg- och dalbanorna med din far. När han mådde bra, då mådde jag också bra. När han var så nere i sitt missbruk, då var jag också där nere. Så att
hur var den insikten att du var medberoende?
Jag hade aldrig tänkt i de banorna. Det enda det handlade om det var att rädda min far och att ingenting skulle hända honom. Och vi hade ju massa idéer. Jag drog in advokater, jag satt och förhandlade. Det kunde vara allt från kriminella människor till affärsmän. För min pappa är också en väldigt framgångsrik och duktig konsthandlare, så det är så han kunde finansiera sitt spel då, och tidigare också via spelklubben han drev då. Så att de här två världarna var ju helt skilda från varandra då.
Det är verkligen två sidor av myntet.
Ja, verkligen, verkligen. Men det var också så han kunde finansiera spelet mycket, att just med konsten. Ja, det är kickarna de söker, det är inte pengarna. Mm. Det är ganska svårt att man har svårt att förstå det där, men det är hela tiden de här dopaminkickarna de jagar hela tiden. Och ju mer som är i potten, insatsen, ju större den är, desto större kickar får de. Och han förklarade det någon gång, det är ingen som förstår, men så fort jag har en spelkupong, då blir alldeles lugn. Det är som bara all ångest bara rinner av mig. Precis som en knarkare som får sitt heroin. Liksom så, med så fort han hade sin spelkupong, då blev han lugn och då kunde han sova. Så det är
fascinerande och obehagligt.
Ja, verkligen. Och det tog ju många år innan de förstod att det här med spelmissbruk faktiskt är klassat som ett missbruk. Folk förstod ju inte, utan det är som vilket missbruk som helst. Det är jag jätteglad för, när man har växt upp och sett den här baksidan då, och hur en sån fin och varm människa försvinner in i det här missbruket då. Och det är ju ofta det käraste de har, så att de skyddar ju det, och det tar lång tid innan de ens vågar erkänna att de har ett problem. Och det är ju nummer ett om man ska bli frisk såklart, och få en behandling, att man kan erkänna att jag har ett missbruk.
Men du är glad för att det liksom klassas som ett missbruk.
Verkligen.
Det bidrar till en förståelse.
Ja, absolut. Och det är ju så just med spelmissbruk. Så alla missbruk är ju hemskt, men vissa så drabbas ju mer den som har själva missbruket. Men ofta när det är spelmissbruk så drabbas familjer och nära och vänner väldigt, väldigt hårt. Även ekonomiskt, som det blev för oss. Alla pengar man tjänade, det laddade man in i det här hålet. Och trodde att det skulle bli bra, men det gick ju bara till ännu mer spel.
Mm. Det här med beroendegenen som ni kanaliserade, både du och din bror då, in i träning. När kom du till den insikten, att det var så det var?
Jag tror mycket att det var så. Det är klart att jag funderar på det tidigare, men framförallt när vi började skriva boken tillsammans med Theodor Lundgren då. Jag och min bror började fundera och diskutera väldigt mycket, och man började tänka tillbaka när man skulle berätta det här i bokform, det som vi hade hållit hemligt alla år, som var så genant och som man kände att det här ska, och helt plötsligt ska man skriva en bok om det här. Men det var en författare som övertalade oss, en annan person faktiskt, en annan författare som sen inte skrev boken, men som sa att ni måste berätta den historia, den är så otroligt inspirerande, att ni har varit med om. Han kände vår far och kände till hans historia och kände till mig och Jimmy, och just det här att alla har ett val i livet. Man kan inte alltid skylla på sin bakgrund, och vi hade också kunnat kastas in i det här svarta hålet då. Men vi valde att göra någonting positivt här istället. Så, och då så började vi ju då, när vi skrev boken, då började vi fundera mycket, och ja, det mynnade väl ut också i att vi förstod att hade vi verkligen lyckats bli så här bra om vi inte hade varit med om det här? Och det är en intressant fråga.
Det är en tankeväckare.
Ja, verkligen.
Hade ni det?
Jag tror inte det. Jag tror att det formade oss, vår personlighet, och det här med att vi älskade att vara på klubben, vi älskade att träna hårt och göra någonting bra av livet. Det blev en drivkraft istället för att göra något negativt av det.
Mm. Jag tänker, när det eskalerar så här för din pappa då, kan det bli för hårt? Kan det bli för mycket träning? Kan man försvinna in i den här, förstår du vad jag menar? Den här beroendegenen tar över så mycket så att träningen blir helt utan proportioner. Det blir alldeles på tok för mycket. Kan det bli så?
Absolut. Och det kan ju vara ett form allt av missbruk det också. Du har ju ortorexi bland annat, som där människor bara drivs av att se så bra ut som möjligt och bara tränar och tränar och tränar och tränar. Så visst kan det bli så. Men vi låg ju på en snar balansgång hela tiden. Att vara nära, att träna för mycket och bli utbränd och överträna. Så det var ju en smal, det är en liten och svår balansgång. Jag skriver om det i boken också. När jag själv var mitt inne i det här, pappas missbruk skulle rädda honom. Jag gick igenom en separation med två små barn. Och samtidigt så skulle jag vara en bra far, hade den pressen. Och samtidigt så skulle jag bli bäst i världen i idrott, eller i brottning då, som krävs extremt hård träning då, och vi åker iväg, ska till en turnering i Ungern, och hur jag kollapsar i planet då och vaknar upp i ambulansen. Och läkarna, de gör hjärnröntgen och allting. De trodde först att jag hade fått någon form av hjärtinfarkt och tittade i hjärnblödningarna, men de hittade ingenting. Och sen så mynnade det ut att de förstod att Martin, du är helt slutkörd både fysiskt och mentalt då. Så då fick jag en tankeställare verkligen, och då funderade jag på att avsluta min karriär.
Hur gammal var du då?
Då var jag 28 tror jag. Men sen så bestämmer jag mig ändå. Jag gör en rad olika förändringar i mitt liv, privatliv och allting. Och drar ner på arbete och hur jag ska träna. Och bestämmer mig ändå att jag ska försöka göra den här satsningen. Och bli världsmästare som jag hade som en stor dröm och som jag inte hade nått ännu då. Och lyckades ändå med den här drömmen som jag hade haft då, och ta mig tillbaka igen. Så det var ju en...
Det var en utbrändhet, säger du. Var det en typ av panikångestattack du fick då?
Som... Ja, de vet inte riktigt. Jag började med liksom att jag blev väldigt yr och sen så började svettas och sen så tuppade jag av. Och sen så i planet då. Och då var jag inte lyft henne på Arlanda. Och sen så kom jag hem till min borg. Jag var borta ett tag och började krampa i kroppen och så.
Men sen... Som ett krampanfall?
Ja, som något. Men de tror att också jag tränade så. Jag skulle också byta viktklass under den här tiden. Jag skulle gå upp en viktklass. Jag tränade väldigt mycket muskeluppbyggande träning som påverkar nervsystemet. Men åter din fråga, absolut, visst kan man träna för mycket. Och jag tror att det mycket var ju fysiskt också, att jag tränade så extremt hårt under den här tiden. Och såklart också hade höga krav då. Men all träning är katabola, den är nedbrytande för kroppen. Det är när vi vilar vi får den här anabola effekten. Så att just att hitta relationen mellan vila och träning är ju så otroligt viktigt. Oavsett om vi är idrottare eller om vi bara tränar för att vi ska må bra.
Och hur tränar du idag? Hur lever du idag för att må bra? Det är ju det podden heter.
Ja,
så det
precis,
måste vi återkomma
precis.
Till.
Nu pratar vi ohälsa nästan. Men, ja, men jag tränar väldigt varierande. Vilket är väldigt roligt med brottningen också. Det har jag med mig verkligen. Där man springer, man klättrar, man brottas, man kör styrketräning och skidor och allt. Så jag försöker att variera min träning så mycket som möjligt. Jag tror verkligen att det är det bästa för vår hälsa också. Att inte bara köra styrketräning eller bara vara ute och springa. Vilket blir väldigt monotomt och lätt att skada sig. Så att jag, allt från att jag är ute och springer, det kan vara backer, det kan vara intervaller, det kan vara längre sträckor, och jag är i gymmet och jag lyfter vikter och jag kör både lågintensiva och högintensiva styrkepass och så vidare. Så att väldigt varierande, superroligt. Och jag tränar kanske en sån där 4-5 pass i veckan.
På en timme eller mer?
Ja, en timme ungefär.
Dans då?
Ja, jag var ju med i Let's Dance, det kanske är det
du... du vann ju Let's Dance till och med, du var inte bara med. Ja, vilket år var det du vann?
Oj, det är jättelänge sedan. Det var andra året de sände Let's Dance. Måns Zelmerlöw hade vunnit det första året 2006 och så var jag med 2007. Ja. men det var roligt. Så att, men jag dansar inte så där längre, det gör jag inte. Men det är fantastiskt roligt. Jag har en stor respekt för dansarna.
Men jag tänker att med en stor muskulös brottarkropp så är det ganska häftigt. Du har ju alla musklerna men kanske inte riktigt smidigheten på det. Eller det kanske man har som brottare, jag vet inte.
Ja, men som brottare så är man. Det är inte som en styrkelyftare kanske. Nej. Eller en tyngdlyftare sådär. Eller tyngdlyftare kan ju vara rätt smidig också. Men vi tränar ju väldigt mycket akrobatik. Vi gör volter, det är framåt, bakåt. Vi ska veta exakt vart vi befinner oss i luften om vi åker på ett grepp. Mycket kullerbytte går på händer. Så att vi är smidiga brottare. Det är det, jag tror inte att det finns någon idrott där man är så allsidig som en brottare. Och det ser man ofta när det är sån här. Det är superstar och det är mästarnas mästare. Och det är olika
som
tävlingar.
Du också vann då.
Du
har många titlar på ditt samvete. Sömn måste vi också prata om, Martin. Är du typen som somnar så fort du lägger huvudet på huvudkudden?
Nej, det skulle jag inte vilja säga. Ibland kan jag ligga och klura sådär, men ibland somnar jag lättare. Men framförallt om jag har väldigt mycket jobb och sådär. Då kan jag ligga och fundera och klura väldigt mycket och komma på idéer och sådär. Men det påverkar också min sömn på ett negativt sätt.
Och sover du gott på natten? Alltid?
Nej, inte alltid, utan... Är jag stressad och har mycket, då sover jag mycket sämre. Men jag har blivit mycket bättre på det här genom åren och har hittat strategier för hur jag ska liksom koppla bort det här med arbete och allt jag har att göra och så. Och det är att jag försöker hitta ett par tankar som jag mår bra av, som jag blir lugn av. Det kan vara saker jag ska göra, jag kanske ska åka, ta en semester eller jag ska åka någonstans. Då tänker jag på de här sakerna och då blir jag alldeles lugn och så somnar jag om väldigt snabbt då.
Så du har som ett litet bibliotek av tankar som du bläddrar in dig i.
Kan man säga. Precis,
smart.
Precis.
Ja. Det är ju en smart strategi. Verkligen. Den kan man ju ta med sig faktiskt.
Och det funkar verkligen.
Det funkar.
Mm.
Och går du och lägger dig vid samma tid varje kväll och går upp samma tid varje morgon?
Ja, någorlunda. Det gör jag väl. Jag blir trött på kvällen. Jag är ju mer morgonmänniska. Så att jag blir trött och då somnar jag vid kan jag vara, 10:30, 11:00 och sånt där. Och sen studsar jag upp där vid 6-tiden kanske. 6:30 och så. Ja.
Det är det som är så himla roligt med den här podden. Att ni som jobbar och lever hälsa, många gånger så har ni strategier som ni kan dela med er av i den här podden. Och det är ju precis det som det är precis det jag vill ha. Så härligt. Tack för den. Ja, tack för den strategin. Den tar vi med oss. Varsågod lyssnarna. Jätteroligt. Jag tänker på maten också. Mer än gå vidare från moroten. Vad händer sen under dagen?
Ja, nej, men jag är väldigt noga med måltidsordningen. Alltså jag har mina fasta tider, frukost, lunch och middag. Jag är som en klocka och så mina mellanmål. Så jag brukar äta 5 gånger per dag. Frukost, lunch och middag och så 2 mindre mellanmål. Och det vet folk som känner mig. De brukar kalla mig för skalman ibland. Nu är det mat och sovklockan.
Är det sant? Du är en riktig skalman.
Ja, nej, men det var ju som när jag skulle komma hit nu. Det här är ju mitt i min lunchtid nu.
Oj, jag ber om ursäkt. Det
blir en brottningsmatch. Ja. Nej, men så därför hade jag med mig lite mellanmål så, och drog i mig innan här nu så att jag skulle vara på topp. Jag försöker äta väldigt varierat. Mycket frukt, grönsaker, bär, färgrik mat. Annars äter jag ju det mesta med mycket fibrer. Äter allt. Kött, fisk. Mycket fisk också försöker jag få i mig. Så att väldigt varierat. Egentligen inga konstigheter. Men sen så unnar jag mig lite skit om man ska säga så också. Då. Så att,
ja, det vad är dina fina svagheter och synder, ja, det Martin? Det måste du höra.
Nej, men jag kan... Jag kan äta lite så här chips och det kan vara lite godis och så, men i lagom dos. Så det är inte så här, jag tar choklad och sånt, så att det är, men jag är aldrig så där så att jag äter det varje dag eller proppar i mig, utan, och det är också, lever man någorlunda hälsosamt, då kan man ju faktiskt unna sig lite mer utan att det är någon fara för vår kropp heller. Så det gör jag.
Beroendegenen har inte slagit igenom där. Alltså jag pratade med några, jag kommer inte ihåg vem det var nu, som sa jag kan inte ta en chokladkaka, för tar jag en bit så är det hela kakan och gärna en till.
Ja, men det där kan jag lite känna igen mig ibland. Alltså jag kan äta, men min fru, hon är ju så att hon är den som köper hem. Jag köper inte sånt här, men då hon köper hem och sen så liksom lägger hon den näsan på en och då börjar man käka, då är det klart, då kan det ibland dra i en hel chokladkaka, men alltså där är hon faktiskt hon bättre än mig. Hon kan ta en bit och sen är hon nöjd.
Vissa människor är sådana, jag har aldrig förstått.
Nej, men sen börjar man, då kör man ju på ibland.
Så är det.
Nej, men så det är väl just när det kommer till kostnaderna, så försöker jag, jag har en bra bas och försöker äta bra, och jag vet att det är viktigt och det påverkar oss såklart med träning och prestation och välmående och allting.
Är det någonting som alltid finns i ditt kylskåp eller ditt skafferi?
Mycket nötter.
Mm-hmm.
Mm. Det är jättemycket nötter. Det tycker jag om och det är bra mellanmål. Keso är också något så här. Och kvarg kan vara också. Det innehåller ju mycket protein och så. Mm. Så det brukar jag ha.
Måste man äta mycket? Äter man mycket kött när man tränar som du? För proteinet, tänker jag. Eller är det en myt?
Jag tror att det är, eller myt och myt, man behöver ett ganska högt proteinintag. Det är ju byggstenarna för våra muskler. Man rekommenderar att en vanlig person ska ligga ungefär på 0,8 gram per kilo kroppsvikt. Men kanske tränar man väldigt hårt och vill bygga lite muskler, så kan man ju upp mot 2-2,5 gram per kilo kroppsvikt. Så att det är ju en viktig del, men det sen behöver ju inte vara kött. Utan det kan ju vara fisk och det kan vara bönor och linser. Så att jag tror att man ska variera där, och framförallt så visar det sig att behöver ju minska konsumtionen av kött. Både för miljön, men också där cancerrisk och så ökar när vi äter väldigt mycket rött kött framförallt. Så det försöker jag inte äta för mycket av då.
Jag hör ju när du pratar att du är väldigt påläst. Har du läst en massa sån här kost- och näringslära?
Ja, men jag har läst en hel del. Och jag är väldigt intresserad av det. Jag tycker det är, jag slukar såna böcker som det är mycket kost och träning och så. Och sen reportage och tidningar och så. Sen har jag ju jobbat med en person som du kanske känner till som en näringsforskare och doktor som heter Magnus Nylander.
Mm, absolut.
Ja, så Magnus, och jag fick äran att lära känna honom tidigt i karriären och han hjälpte mig mycket. Och sen så fick jag hänga på honom på hans föreläsningar och vi började sen efter karriären och jobba en hel del tillsammans också. Då, där han gör sina blodanalyser och vi har varit ute och föreläst mycket ihop. Och det, så jag har lärt mig väldigt mycket av den mannen också genom åren.
Mm.
Och samtidigt som vi har blivit väldigt nära och goda vänner. Så han tycker jag verkligen att du ska ha med här i podden någon gång.
Det har jag faktiskt tänkt.
Ja, vad bra.
Alltså, jag har inte pratat med Magnus än. Han vet inte om det än, men jag har tänkt det.
Ja, för jag sa det innan att jag skulle hit. Åh gud vad bra, sa han. Men det är jättekul det här, det är perfekt. Så.
Vad roligt. Ja. Så vet jag att du har en föreläsning också som handlar om att våga bli en vinnare.
Ja.
Berätta lite om den.
Nej, men det är väl lite det, eller det är väl det jag mest pratar om när jag är ute och föreläser. Det är mental träning och hur man kan applicera det i sin egen vardag. Det är inte bara för elitidrottare, utan det handlar om allt vi gör i vår vardag. Hur vi mår, hur vi presterar, hur vi tänker såklart. Alla våra tankar, de påverkar oss känslomässigt och vi agerar mycket utifrån våra känslor också. Och jag var ju så i min idrottskarriär, jag var ju i stort sett uträknad av alla, inklusive mig själv efter allt som hade hänt med vår far och kollapsen jag hade och där jag sen tvingades upp och skulle gå upp en viktklass och skulle försöka med någonting som ingen hade lyckats med tidigare, att gå från mellanvikt till lätt tungvikt och bli världsmästare.
Men du gjorde det, vi kom aldrig till skott eller vi kom aldrig i mål med den frågan. Du tog det VM-guldet
precis,
helt enkelt.
Precis.
Efter kollapsen
precis.
På planet och allt det där.
Mm. Och framförallt det som gjorde att jag kunde ta mig tillbaka igen, det var att jag började jobba väldigt mycket med mental träning. Med allt från visualisering, affirmationer, trigger och så vidare. Och det tycker jag är väldigt synd att man pratar bara mental träning när man kommer till idrott nästan. Men det här är någonting som alla har nytta av i sin egen vardag.
Och hur kom du i kontakt med det?
Nej, jag hade via Sveriges olympiska kommitté en del som erbjöd det här. Och sen via privat, vid tränare som jobbade mentalt då. Och min egen tränare som jag hade då. Och sen så började jag intressera mig själv om mental träning. Och började tillämpa de här olika övningarna. Och märkte en otrolig skillnad. Och hur jag också fick en personlig utveckling. Och hur jag började må mycket bättre. Det var egentligen inte min... Det var inte min målsättning från början. Utan det var egentligen bara att jag skulle bli en bättre idrottsman. Och börja jobba med mental träning som jag aldrig hade gjort tidigare. Men folk i min omgivning också märkte. Martin, du har förändrats. Och du är gladare, du är mer positiv. Och, så att jag skulle säga att jag har haft lika stor nytta. Om inte större nytta av det efter min idrottskarriär. Så när jag föreläser så brukar jag dra en röd tråd från min egen idrottskarriär till hur jag började jobba mentalt och hur alla kan tillämpa de här enkla mentala övningarna. För det handlar egentligen om att först och främst bli medveten om sina tankar. Det är ju nummer ett. Hur tänker jag? Och varför tänker jag som jag gör? Och sen ta kontroll över dem och så styra dem i rätt riktning. Och det är en träningssak. Det är precis, jag kan inte gå på gymmet en gång och säga att nu har jag byggt stora starka muskler, utan jag behöver gå dit många gånger. Det är likadant när man pratar mental träning. Det här är något man måste träna på.
Kan du ge ett exempel på en tanke som du upptäckte och som du kunde ta kontroll över?
Ja, jag jobbade bland annat med något som heter positivt self-talk. Ni vet de här inre dialogerna som man har med sig själv hela tiden. Det är så vi tänker eller via visuella bilder. Och man har sett att det här self-talket, det man säger till sig själv, det är väldigt, väldigt viktigt. Det har en stor betydelse och det lagras i vår högra hjärnhalva och vårt undermedvetna arbetar med de här minnesbilderna som man skapar. Ja, en tanke, jag hade ju många sådana då, men det, bland annat en sån där tanke, det var att jag inte fick svika mina föräldrar och nära och kära på brottamattan. Så att jag måste vinna för deras skull, för jag tyckte att de hade ställt upp så mycket. Och det skapade ju en väldig prestationsångest. Helt plötsligt så hade jag inte bara mig själv, utan jag hade hela min familj och min tränare och jag skulle liksom för deras skull.
Du brottades med hela släkten?
För allihopa. De följde med och de kunde åka till Australien, de åkte över hela världen och när det var tävlingar och så vidare. Och jag ville inte svika dem. Och det var en sån här tanke som såklart är en negativ tanke. Att helt plötsligt så ska jag liksom betala tillbaka med vinster till dem som skapar en prestationsångest. Och varje sån här negativ tanke som det jag hade här, jag fick skriva upp de här negativa tankarna och så skulle jag överföra dem till hur jag egentligen borde tänka, till en positiv tanke. Och så fick jag träna på de här. Så fort en negativ tanke uppkommer i mitt huvud, det hade inte jag tänkt på förut. Ofta kom de ju här när jag som minst behövde dem, när jag var stressad och pressad. Så blev jag ju medveten om det här. Och nej, men så där får jag inte tänka. Och så fick jag då, just det, så här ska jag ju tänka, som jag hade skrivit upp.
Och vad skulle du tänka istället då?
Där hade jag skrivit, så länge jag gör mitt bästa så ska jag alltid vara nöjd.
Mm.
Och sen så fort den här tanken så skulle jag överföra, och det började gå snabbare och snabbare att överföra de här negativa tankarna. Och till slut så började många av de här negativa tankarna försvinna helt och hållet. Men det krävdes träning, upprepning hela tiden. Det var ingenting som jag kunde göra en gång. Utan det kan ju vara så ett mindset, ett tankesätt då, det kan du ju haft i hela livet. Man brukar säga att man nästan ärver tankarna från sina föräldrar. Du kanske har fått hört någonting att du, sen från att du är väldigt liten, det kan ju vara till och med din omgivning, nej men du klarar inte det här, nej det här är inget för dig. Man liksom har satt en stämpel på dig och det lever vidare. Och det är klart att bryta ett sånt tankemönster som man har haft, eller efter saker som har varit och som man har präglats av, det tar ju tid att bryta, för det är så lätt att man faller tillbaka i gamla tankemönster och beteendemönster igen. Så det krävs mycket träning många gånger.
Hur vänder man på det, så tänker man ju att, ja men gud vilket support han hade om hela familjen och släkten åkte med honom till Australien och tittade på tävlingar och sådär. Mm. För det är ju så man ser det utifrån.
Mm.
Men det är ju intressant att tänka att, men gud, ja, shit vilken press det var också och innebar att de faktiskt var med.
Ja, men så är det ju. Och framförallt när man känner att folk har ställt upp, det är tränare, det är ledare, de ägnar väldigt, väldigt mycket tid, de gör allt för, och det är mycket känslor för dem också. De vill inte heller att du ska lyckas, och det känner du ju.
Mm.
Och det är klart att du bär liksom hela deras önskan och kraft, bär du på dina axlar också när du kliver upp där och kanske har förberett dig 4 år för ett OS, och så precis nu och då så står du där och du vet att alla tv-kameror är på. Du vill också bära för kanske svenska folket och dig själv och släkt om dig, så det blir... Det är lätt att man bryter ihop, eller att man, eller inte bryter ihop kanske, men att man inte klarar den pressen och underpresterar.
Mm.
Så man behöver vara mentalt förberedd och mentalt stark. Och det krävs träning.
Jag kanske inte ska klandra mina föräldrar för att de aldrig följde med mig till ridskolan då. Det kanske var bra.
Nej, men det är väl en balans. Det är klart man vill ha stöttning av sina, men just hur man, då, hur man tar det. Att man tar det på ett positivt sätt och inte känner någon press för det.
Jag har inga bad feelings.
Nej,
för den
bra,
sakens skull. Men jag gjorde ju, men man får ju det å andra sidan bara göra det för sin egen skull. Mm. Då. Det var ju min grej, jag gjorde det för min egen skull. Och det är ju den andra sidan av det.
Mm, absolut. Det
fanns ju absolut ingen press eller förväntan. Nej. Någonting där.
Men ibland är det så att man har hög press det, på sig själv också. Det kan vara det tuffaste för vissa.
Mm. Du slår mig som en väldigt mycket av en tävlingsmänniska.
Tycker du?
Lite grann så. Går det igenom i hela ditt liv?
Nej, men jag tycker i alla fall, alltså ju äldre jag blivit så tycker jag att det är mindre och mindre viktigt, om jag ska vara ärlig. Men när jag var yngre och sådär, eftersom man har hållit på med en idrott, det är ju en viktig del att man har drivet, så att man vill vinna. Jag hatade att förlora, jag var dålig förlorare. Jag kommer ihåg, jag kunde nästan slå sönder dörrar på klubben. Eller inte nästan, jag gjorde det till och med. Och min bror var likadan. Och ibland var jag så arg om jag hade gjort dåliga träningar eller förlorat. Så jag kommer ihåg, jag blev så arg så jag kunde knappt andas efteråt. Jag gick ner och blåste mig in mig på toaletten. Så jag hatade verkligen att förlora. Och det var väl en del av drivet också. Att när det inte gick som man ville, då klurade man och funderade hela tiden. Hur kan jag bli bättre? Vad kan jag för bli ännu bättre? Men nu när man har slutat med idrotten och sådär, så känner jag inte alls på samma sätt att jag behöver prestera eller jag behöver vara bra på allting. Och jag tycker att det är ganska skönt också.
Mm.
Jag tror att det är ganska jobbigt med sådana där som ska vara bäst på allting hela tiden.
Kan man spela sällskapsspel med det?
Ja, det kan man göra. Men jag kan bli lite små. Ja, det är inga problem. Det går bra.
Hur kändes det? Du har ju en lillebror. Vi ska inte prata så mycket om honom. Vi ska prata lite grann med honom. Kanske ska prata med honom vid ett annat tillfälle. Men ni är ju i samma sport.
Mm.
Och jag vet att mina barn, de kunde aldrig hålla på med samma sport. Så det funkade inte. Men att vara i samma sport och han kom väl till OS, vilket, ja, du inte gjorde.
Jag kom till OS, jag var med i tre OS då, men Jimmy tog ju medalj på OS.
Jimmy tog medalj, ja, förstår. Jag avslöjar min dåliga kunskap om
brottning. Nej, det är inte
här.
Lätt att veta. Så det, nej, men det var väl den enda medaljen som jag saknade då.
Just det.
Och Jimmy tog den, vilket vi också skriver i vår bok då, hur jag stöttade honom och allt som hände då, hur Jimmys sista målsättning i karriären var att han skulle ta hem den här OS-medaljen som vi saknade. Det var den enda medaljen vi saknade.
Och nu säger du som vi saknar, det tycker jag är intressant.
Mm.
Nej, men vad häftigt.
Ja. Nej, men vi är en familj och vi är ett team och jag och brorsan står varandra så otroligt nära. Så det var, och när jag bestämde att jag skulle sluta då, så var det ju såklart det jobbigt för Jimmy att helt plötsligt kände att nu står jag här själv. Men jag sa vi ska ta den där medaljen tillsammans och jag ska stötta det hela vägen. Men sen som du också säger, när det är syskon så det, vi kunde ju nästan slå ihjäl varandra på brottarmattan.
Var ni i samma klass? Var ni i samma viktklass?
Ja, vi var det under en period.
Men ni brottades inte med varandra?
Jo,
annat än hemma.
Nej, vi tränade ju tillsammans. Nej, men vi tränade ju på klubben ihop mycket.
Ja, men tävlade ni mot varandra?
Ja, vi har mötts också.
Det har ni. Ja, och hur var det då?
Nej, det var tuffa fighter. Sen blev jag är ju lite äldre än Jimmy. Så att han, när jag började komma i slutet av min karriär, då blev han bara bättre och bättre hela tiden då. Så vi hade ju några tuffa fighter där ordentligt, där det smällde rejält då.
Tog ni med er det hem eller kunde ni släppa det på brottarmattan?
Nej, man var ju grinig efteråt. Men sen efter ett tag så lägger det sig.
Och vem då är
man
vann? Då,
ja, jag vann väl alla möten utom ett möte. Jimmy slog mig faktiskt en gång. Och jag tror att den var bra för honom och det var viktigt för honom. För brorsan, det hade ju alltid varit liksom, han såg upp mycket till mig. Och det var därför han också ville bli brottare. Han ville bli som storebrorsan och sådär han sagt. Och på något sätt så hade han ju målat upp mig som nästan oövervinnlig. Och han var ju med, han var ju mitt största fan. Åkte med när han var liten överallt på tävlingar och så. Och sen så helt plötsligt så slår han mig. Så han växte otroligt mycket mentalt av det.
Vad är det för åldersskillnad mellan er?
Det är 9 år.
Det är 9 år, ja. Ja. Det är ganska mycket.
Ja, det är ganska mycket. Så när han besegrade mig där, då kände han ju verkligen att kan jag slå storebrorsan, då kan jag banne mig slå vem som helst i världen. Och han slog ju alla i världen också och var etta på världsranking och så. Ja.
Men vad häftigt att du känner att du pratar om att det var den enda medaljen som vi saknade.
Ja.
Att det finns ett vi kring det.
OS blev ju aldrig min turnering. Jag var ju favorit i 2 av dem då, men OS Atlanta förlorade semifinalen i en så här stenhård match mot turken som vann då, som var omdiskuterad och så. Det var en jättehård match. Och sen inför Sydney så drog jag ju drog av inre ledbandet i knät 5 veckor innan då, och skadade menisken då också. Och sen så var det då Aten OS och då var det ju den här matchen som var väldigt omtalad när jag slår ryssen, men sen går de in och ändrar resultatet då, och ryssen vinner då.
Jaha, det var en sån.
Så det var. Sen kom det här när Ara Abraham, jag vet inte om du kommer ihåg det, men han kastade ju sin medalj i Peking.
Ja, det kommer jag ihåg. Ja.
Det här blev ju aldrig lika uppmärksammat, men också en sån här rejäl bortdömning. Så att det var ju tyvärr en hel del korruption och konstiga dömningar i brottningen där liksom många öststatsländer hade en otrolig makt och hjälpte varandra, domarna, och det kom fram mycket att det var köpta och sålda matcher och sådär.
Svårt med bedömningssporter på det sättet.
Verkligen, men det har blivit mycket bättre tack och lov, så det är jätteroligt verkligen att brottningen har blivit bättre.
Det var jättespännande att prata med dig,
Martin. Ja, detsamma, detsamma, tack.
Innan vi slutar
ja.
Så måste jag ju då säga till lyssnarna att om ni har några frågor, jag har inte riktigt frågat dig om det, men jag hoppas att vi får återkomma om det är några specifika lyssnarfrågor.
Absolut.
Som kommer in på podden, och då mejlar man dem till podden@kurera.se, så kommer vi tillbaka med dem. Och där kan man också mejla in om det är någon specifik person som ni tycker att jag ska intervjua i den här podden och höra hur de lever för att må bra, så vi får med oss ännu fler strategier. Men innan vi avslutar så ska vi då ha 5 snabba förstås, för det har vi alltid. Skogen eller stranden, Martin?
Skogen.
Är du morgon- eller kvällsmänniska?
Morgon.
Läser du digitalt eller läser du på papper?
Papper.
Badar du i havet eller badar du i pool?
Havet.
Och är det hängmatta eller aktiv semester som gäller för dig?
Aktiv semester.
Den var väl i och för sig. Lite för lätt.
Ja, den var för lätt.
Stort Stort tack för att du kom hit. Det var jättekul att prata med dig.
Tack så mycket. Detsamma.
Och ni har lyssnat på podden från Curera som heter Så mår jag bra. Jag heter Maria Torshall och gäst idag var Martin Lidberg. Mixar den här podden gör Micke Wedberg.